långvariga SFP-politikern som inte längre sitter i riksdagen. Veronica Rehn-Kivi, hej och välkommen.
Tack så mycket.
Och det är ju så här att du valde själv att inte ställa upp och därför sitter du inte längre i riksdagen. Vi börjar med den här klassiska frågan. Med vilka känslor lämnar du det här nu?
Ja, alltså jag måste säga att både med tacksamhet och lite vemodigt. Jag har ju fått uppleva två helt speciella perioder i riksdagen. Först att SFP i oppositionen och vi jobbar med det här första förslaget på vårdreformen. Jag har ju suttit nu i social- och hälsovårdsutskottet hela den tiden som jag har varit i riksdagen. Och nu sen den här förra perioden så präglades ju av hemskt mycket av coronan och sen Rysslands anfallskrig i Ukraina och förstås vårdreformen och stora reformer. Så att det här, man har nog känt att man har jobbat och när man har haft ganska mycket annat också så måste jag göra ett beslut. Och det var liksom nog inte ett lätt beslut att lämna riksdagsarbete för det känns jätteviktigt.
Mm. I synnerhet kan jag tänka mig i sådana här tider känns det väldigt viktigt just med allt du räknar upp postpandemitider, krig och säkerhetsläge och så här.
Precis.
Men var ligger ditt fokus nu?
Alltså en av orsakerna till att jag inte ställde upp så är ju för att jag sitter både i Grankulla i fullmäktige och i statsstyrelsens ordförande och så är välfärdsområdes i Västra Nyland fullmäktige ledamot och sitter där också i styrelsen och det finns jättestora utmaningar på båda håll. Så att jag tycker att jag inte liksom tiden kanske räcker till men kanske orken inte. Du hinner inte sätta dig in i alla frågor på det sättet som jag är van att jag vill jobba. Och nu var det så att riksdagen måste lämnas bort.
Mm. Jag hör faktiskt till dem, det var inför välfärdsområdesvalen när det skulle införas på det viset en till förvaltningsnivå eller politisk förvaltningsnivå, hur man nu ska säga det, kommunal, regional inom hälsovården och sen statlig nivå. Och ganska många politiker valde att sitta i alla tre efter att de blev invalda. Och jag hörde till dem som ifrågasatte, går det här i praktiken att genomföra? Hur ser du på det här nu?
Det går alltså som jag sa tidsmässigt. Det att jag ville ställa upp i det här välfärdsområdesvalet var ju för att jag hade varit med och jobbat med den här vårdreformen då i 20 år och också roten i land. Och jag ville liksom, jag såg så mycket sån här kanske möjligheter till att misstolka den. Jag menar, bland tjänstemännen som sitter i välfärdsområden också, att jag vill att den liksom börjar gå åt rätt håll. Och därför ville jag vara med. Men att nu har jag märkt att tiden räcker inte till. Och det var ganska symptomatiskt på det här. Igår hade vi välfärdsområdens styrelsemöte och nu sitter faktiskt alla de ordförandena är också riksdagsledamöter. Så vi måste snabbt gå igenom alla ärenden för att de här ledamöterna ska hinna till riksdagens fullmaktsgranskningen. Så att det finns inte tid. Och det här välfärdsområdet är så viktigt så jag vill att de som sitter där också sen har tid att jobba med det.
Mm. En annars sån här lite intressant grej som jag upplever som symptomatiskt är det att när jag tog kontakt med dig för att boka den här intervjun och skulle mejla dig uppgifter så visste jag inte riktigt vilken mejl jag skulle använda. Jag vågar inte använda den här riksdagsmailadressen.
Den slutar imorgon.
Den slutar imorgon. Hur känns det? Är det liksom en sån här konkret grej?
Ja, och nu när jag har följt med liksom igår och tittat på nyheter och fullmaktsgranskningen och många bekanta ansikten där så kände jag liksom en sån viss utanförskap nog att jag skulle nog jättegärna vilja vara med där men jag har gjort mitt val och det här man vet aldrig vad framtiden för mig ser nu.
Men om vi tar en liten, du var ju redan lite inne på din tid som riksdagsledamot, men en tillbakablick. Du blev invald från suppleantplats efter Kalle Haglund 2016, om jag inte har jag rätt.
Precis, ja, sommaren 2016 blev jag invald.
Ja, och då satt SFP i opposition, eller hur? Mm. Så du har suttit både i opposition och i ett regeringsparti. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan det här?
Alltså, när jag kom med och så satt SFP för första gången på jättelänge i opposition. Så att jag hade ju egentligen, för mig var den liksom helt naturligt och bra för att jag hade ju någonting att jämföra med. Och så till vidare var det också bra att du var inte bunden vid någonting. Du kunde tycka precis som du ville och säga ut det också. Och det var ju förstås också bra. Och på det sättet så i oppositionen så bygger du också upp kanske mera så här popularitet, som man har märkt att det är för partierna ibland bra att sitta i opposition. Och det här. Men du kan ju inte påverka någonting egentligen. Och för SCP, ett litet parti som också då svenskarna är jätteviktig för, så märkte man ju då redan under oppositionstiden att man ville göra olika försök med att göra svenskan frivillig och sånt. Att vi har liksom inte råd med det. Så att nu blir det intressant att se att sitta i SCP i följande regering eller inte.
Det ska bli väldigt intressant att se. Men SFP har ju suttit i regeringen den här perioden som just precis tog slut i och med riksdagsvalet. Hur krävande har det varit att sitta i ett regeringsparti under en sån här tid som har präglats av pandemi och krig?
Det har ju inte varit lätt. Och som jag sa, som jag har suttit i det här i social- och hälsovårdsutskottet, så hade vi ju alla de här coronalagarna som kom med det här korta mellanrum och måste snabbt behandlas. Och man satt ju liksom från morgon till kväll, ofta var det vårt utskott, så var det enda som fanns liksom fysiskt i huset, eftersom ganska mycket sköttes på distans. Men det här, du var ju inte alltid riktigt av samma åsikt som kanske regeringens förslag, men du måste ju hålla fast vid det, så att det här är liksom det som gör det ibland lite jobbigt. Ja. Men det här, när man är med i regeringen, så tycker jag också då är man med, och då ska man liksom inte börja slira sen på vägen, utan då har man bundit sig vid ett regeringsprogram. Okej, coronalagarna var ju inte någonting som vi hade planerat, men att i alla fall.
Jag har alltså med mig Veronica Rehn-Kivi som då valde att inte ställa upp i det här riksdagsvalet och därmed lämnar riksdagen för den här gången åtminstone. Jag tänkte att vi skulle lite beröra de här regeringssonderingarna, regeringsförhandlingarna som är i startgroparna just nu. Och det jag tror att många kanske inte känner till är hur går regeringsförhandlingar till. Vad händer? Är det nu är det ju så att Petteri Orpo i egenskap av ordförande för det vinnande partiet, Samlingspartiet, har förtur. Men vad gör han? Ringer han Sanna Marin? Eller hur funkar det här?
Ja, alltså jag kan berätta från det som jag har varit med om då, alltså för 4 år sedan. Så den som får den här uppgiften att vara regeringssonderare, så, som det nu är då, Petteri Orpo från Samlingspartiet, så det här skickan, och han har ju förstås tillsammans med sin egen grupp och partiet gjort upp frågor som är viktiga för dem, och som då han ser att man kan bilda en regering kring, och skicka dem till de partierna, säkert talar med också med partiordförande, jag vet inte precis på förhand, men att då får de här nya grupperna, alltså den här riksdagsgruppen och partierna, få ta ställning till dem. Jag tror också att partistyrelserna säkert är med och andra tjänstemän. Men så svarar man. Jag tror att den här gången så ska det då svaras till nästa tisdag. Och sen när det här Orpo har fått de här svarena, så går de igenom dem. Och tittar att var finns det liksom liknande svar. Och säkert utgående från det, så drar slutsatsen att de här partierna skulle kunna kanske enas om ett program. Och efter det så tar man på nytt då. Jag vet bara att då förra gången så var det då Antti Rinne som diskuterade sen med vårt grupppresidium och partiordföranden och säkert partisekreteraren. Sen ännu att här lite sån här, ska vi nu slipa på det här, att nu hade det här partiet hade den här åsikten, att kan ni gå med om det? Och det här, och sen när man sen godkänns det sen slutligen i den egna gruppen, att vill vi vara med eller inte? Och sen det här börjar arbetet när man har, eller sen kommer förstås det här, kommer Orpo nu att säga att vilka partier han då vill börja det här förhandlingarna med. Och sen sätter man sig i ständerhuset och arbetet börjar.
Och vad är det arbetet då i praktiken?
Alltså man delas upp i olika arbetsgrupper då, beroende på tema. Jag satt då förra gången i den som hade med social- och hälsovård att göra, och vanligtvis så sitter där då, där är det förstås massor med folk, liksom hela ständerhuset är fullt med människor, där är det förstås alla riksdagsledamöter, sen är det sakkunniga och tjänstemän från de egna partigrupperna, utomstående sakkunniga, till exempel i vårt utskott då, eller arbetsgruppen, så hade vi från FPA, THL, social- och hälsovårdsministeriets tjänstemän. Och det här, och då sitter man och arbetar. Sen vanligtvis är det två per det här parti som sitter med i varje grupp. Och det här. Och så går man igenom den listan på alla de här teman som kommer upp från de olika partierna. Det är ju så här massor med långa listor som man sen börjar liksom kruxa av, att det här är något som vi alla är med om, och det här kanske vi inte kan göra. Sen ger de här tjänstemännen som förstås har gjort utredningar på förhand och tidigare under tidigare perioder, att vad kan vi göra helt realistiskt, eller säger att det här går inte, och så hör man förstås också finansministeriet och uträkningar på vad olika saker kommer att kosta. Och man jobbar på det här sättet. Sen har partierna alltid varje dag ett gemensamt möte, att det här har kommit fram nu från de här olika grupperna, att är det här ok, eller vad ska jag, vår egen medlem, säga i den här arbetsgruppen om det här och förmedla det vidare. Och det här, så jobbar man. Förra gången höll vi på i nästan en månad. Från morgon till kväll. Hade lite lunchpauser och fick äta på mötena. Jag hoppas att det ändras till den här gången. Vi fick läskedrycker, kex och olika sötsaker. Så det var det som man levde på en månad.
Jag tänkte ju säga att det låter som att det är väldigt mycket kaffe och socker som går åt sockerprodukter. Men just det låter som att det är väldigt långa och intensiva dagar. Det måste
alltså
vara.
Intensivt är det. Man tror inte, liksom, man är helt matt när man kommer hem på kvällen, och det är ofta var det ju ganska sent, för att det är vissa saker som måste fås klara till nästa dag, för att då skulle kanske partiordföranden sitta i sin grupp och gå igenom var man står nu i de här vissa frågor som man inte kunde komma överens om i de här arbetsgrupperna, så de blev liksom på partiordförandens bord så att säga och behandlades sen där. Men att det här, varje dag så var det lite olika teman förstås, man gick igenom helheten, vissa stora saker som vårdreformen, familjeledighetsreformen, så kunde det vara helt små saker som att jag till exempel tyckte att det var jätteviktigt att vi skulle ha HPV-vaccin också för pojkar och sådana här små saker som man sen behandlar helt konkret, eller så, hälsovård till papperslösa och sånt här. Att ända från stora saker till små saker som finns på de här listorna som man bearbetar.
Och sen då det här då är klart, är det det här då som resulterar i det här regeringsprogrammet?
Precis. Det som vi alla sen är överens om, och som sen slutligen partiordföranden som sitter med där godkänner. I det skedet kan man ju säga att nej, vi vill inte vara med. Och då börjar den här proceduren sen mer eller mindre från början, beroende på vem som kommer med istället. Men att det är sen regeringsprogrammet, och då är det meningen att alla de partierna som har varit med och godkänt ska hålla 4 år fast vid det. Så att
Jag skulle kunna prata för hur länge som helst om det här, men vår tid börjar ta slut. Tusen tack Veronica Rehn-Kivi för att du kom hit och berättade för oss hur det här går till.
Tack.